I ditt rike brustna människor får liv. Du gör allting nytt. Sjöng vi i den här inledande sången som de ledde oss i. Och där tror jag på något sätt kommer få sammanfatta lite vad jag talar om det för att idag. Därför att vi ska se på ett möte som Jesus hade med en person, en brusten människa som möter Jesus Kristus och hans liv får en ny vändning. Det blir någonting helt nytt. Och vi läste ju den texten, så jag ska inte läsa den igen, men ni kommer ihåg att den handlar om hur Jesus möter tullindrivaren Levi. Mitt i hans arbete med att samla in pengar för den romerska ockupationens räkning. Men inte minst också för sin egen. Jesus möter ju människor hela tiden. När ni läser evangelierna så ser ni hur han liksom exemplifierar hur vi ska bemöta människor. Och vi ser också vilka människor det var han mötte. Han mötte såklart alla människor. Men det som lyfts fram är människor som på ett eller annat sätt har stora behov. Som på ett eller annat sätt är exkluderade. Som brottas, som kämpar. Och när vi läser om de här mötena så blir vi själva uppmuntrade att ta den här tiden för människor. Med samma syfte som Jesus, att föra dem närmare frihet och ett nytt liv tillsammans med Jesus. Levi, han arbetade som publikan. Han var tullindrivare i staden Kapernaum kan man säga också, det beror på vilken översättning. Men där jobbade han. En stad på några tusen invånare som hade tydliga inslag av romerska ockupationen. Och man hade gett ut rätten till judar som ville att ta in skatt. Det här liksom arrenderades ut från romarna till individer som ville ha det här arbetet. Och efter att man skrivit de här kontrakten så fick man ta in tull på varor som passerade det här området som man var ansvarig för. Så alla karavaner som kom och färdades längs den här huvudleden från Damaskus till Jerusalem måste stanna vid det här tullhuset och betala importavgifter. Och det kunde vara så höga avgifter som upp till 12% av det som kom, som man hade med sig. Och eftersom man hade det romerska rikets hela kraft och makt bakom sig, soldater, så kunde man vara ganska modig i vilka avgifter man tog ut. Och det gjorde de här tullindrivarna. Det var ett yrke som genererade mycket avkastning. Och det var ett yrke som också genererade mycket avsky, hat och en plats i samhället där man blev exkluderad från gemenskapen. Publikanerna dög till exempel inte till som vittnen i rätten. De fick inte komma in i synagogerna. Deras pengar togs inte emot som gåvor i templet. I princip så betraktade man de här människorna som likvärdiga med syndare och prostituerade och mördare. Så det här var en grupp människor som var lägst ner i människors syn, men samtidigt ganska högt upp vad gäller materiella tillgångar. Det var ett pris de betalade för den här rikedomen. Så dag efter dag så satt Levi där bakom sitt bord i värmen och dammet och samlade in pengar. Många skulle säga att han stal pengar. Och de här andra blivande lärjungarna till Jesus, de här fiskarna, som Petrus, Andreas, Jakob och Johannes, alla de hade antagligen stått vid hans bord och fått betala höga avgifter för sin fångst när det skulle skickas vidare. Det skapar ju bara lite intresse i hur den gruppen blev sammansatt så småningom. Nu sitter han där och så möter han Jesus, eller han ser Jesus komma gående. Han har antagligen hört talas om honom, han kanske har lyssnat till honom. Jesus var ganska nyinflyttad i den här staden, han hade sin verksamhet som utgick härifrån. Och när Jesus kom så blev det stor uppmärksamhet. Och så kommer Jesus gåendes mot hans bord, och då kan jag garantera det att det är många i den där skaran som följde honom och som tänkte, nu ska den där mannen få sina fiskar varma här alltså. När de ser att Jesus börjar stanna upp. Nu tänker de, nu ska han få veta sanningen, att han är en syndare. Och kanske också Levi själv förväntade sig att få en ganska hård tillrättavisning. Men det händer ju inte. Utan Jesus säger, följ mig. Han stannar och tittar med kärleksfulla ögon och ger den här mannen, mitt i hans syndiga handlingar, mitt där alla står och hatar och tittar på honom med de där onda ögonen, så säger Jesus inför alla, följ mig. Och Levi reser sig upp omedelbart. Det är lite märkligt. Han reser sig upp omedelbart och följer Jesus. Det var inte särskilt mycket som krävdes för att Levi skulle ge upp de här rikedomarna, sitt levnadssätt. Det var inte mycket som krävdes. En kärleksfull blick, en inbjudan. Följ mig. Han lämnade sitt bord utanför tullhuset. Han började följa med profeten från Nazaret, Jesus Kristus. Och han tar den här kallelsen på ett självklart sätt. Han lämnar allt och följer Jesus. Allt det som hade bundit honom i girighet, allt det som hade fått honom att göra de här sakerna mot sina medmänniskor som antagligen inte var särskilt trevliga. Alla krav han hade skickat ut. Han lämnar allt i mötet med Jesus. Han får en helt ny chans. En helt ny möjlighet till ett helt nytt liv. Och han tar den omedelbart. Aldrig kunde han ha anat att en dag skulle han vara känd över hela världen som författaren till en bok som skulle bevaras och läsas av miljontals människor. Han blir Jesu lärjunge. Och så, då måste man ju fira. Så han drar ju ihop hela sitt gäng. Och bjuder hem Jesus på fest. Och det här sticker i ögonen på judarna. Det här sticker i ögonen på vanligt folk. Och Jesus han bemöter det genom att säga, det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse, utan syndare. Jesus är helt och hållet annorlunda än alla andra ledare de hade stött på. Han bjuder in alla att följa honom. Det var vanligt att man bytte namn efter avgörande händelser på Bibelns tid. Och Levi, han byter namn till Matteus. Och vet ni vad Matteus betyder? Det betyder Guds gåva. Alltså från att ha varit liksom avskummet, det minsta man kan tänka sig av representant för Gud eller för tron. Nu får han namnet Matteus, Guds gåva. Och han har sannoliken varit en gåva. Han har målat bilden för oss idag. Vi kan läsa om det i Matteus evangeliet, hur han förkunnar om Jesus Kristus. Han blev den femte lärjungen som Jesus kallade, och från den dagen följde han mästaren tillsammans med de övriga lärjungarna. De han hade sugit ut på pengar, de kom ju från samma stad. Nåden genomsyrade den gemenskapen. Förlåtelse, nya chanser, nya möjligheter, ett vitt blad. Levi fick ett nytt liv. I mötet med Jesus. I mötet med nåden. I mötet med att bli accepterad. Där han befann sig vid just det tillfället. Han blev inte attackerad. Han fick inte lagboken i knät. Han fick kärlek, nåd och en inbjudan. Kom och följ mig. Ja, det har nog inte funnits en mer osannolik kandidat till apostlaskapet än den här föraktade och avskydde tullmannen. Och medan andra såg på avsky på Matteus, så såg Jesus en människa som var redo att representera honom. Det här visar att Jesus har inte anseende, tar inte anseende efter person. Han inbjuder alla. Och den som öppnar sitt hjärta är välkommen att följa honom. Vägen till en plats vid Jesus sida, att vandra tillsammans med honom, är inte öppen bara för trevliga och goda och lyckade människor. Med ett fläckfritt förflutet, med alla meriter och det goda ryktet. Vandringen vid Jesus sida är öppen för alla. Och jag är väldigt glad för det. Att jag har blivit välkomnad att följa Jesus. Hans nåd räcker för alla. Och Jesus säger att han har kommit för att söka efter det som var förlorat. För att rädda det. Inte för att samla alla toppspelare, alla högpresterare, alla goda. Nej, han har kommit för att samla alla syndare. Och där kvalificerar vi, tror det dig, allihopa. För det finns ingen människa som någonsin har funnits som inte är en syndare. Hur bra den ser ut på meritlistan, hur bra den ser ut i det yttre, så är vi alla syndare som har gått miste om härligheten från Gud. Det enda han ber om är att vi, likt Levi, reser oss upp från det där tullbordet, skjuter det ifrån oss och börjar vandra med honom. Att vi säger ja till hans inbjudan. Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. 1 Johannes 1:8. Jag tror att en nyckel för att syndare ska känna sig hemma, ska resa sig upp, ska lämna allt och följa med oss, då krävs det att vi är äkta. Då krävs det att vi har självinsikt om vilka vi är och vad Jesus har gjort i våra liv. Att vi har upplevt nåd gör att vi kan ge nåd. Att vi har fått förlåtelse gör att vi kan ge förlåtelse. Alla har vi låtsas att vara någon som vi inte är. Det är väldigt vanligt med barn. Jag och min dotter gick förbi ett barn igår. När vi var på gymmet så gick vi förbi en studsmatta. Då var det en liten kille där som höll på och lekte helt själv i sin studsmatta. Och låtsades att han var någon fotbollsspelare. Han hade bollar där inne. Liksom. Och då sa Ellen när hon gick förbi så här att vad konstigt det här med barn. De bara låtsas saker. Att de är någonting som de inte är. Jag sa, det gjorde du också när du var mindre. Ja, det kanske jag gjorde. Och visst är det så att barn kan gå in i roller så det blir helt verkligt. Det liksom flyter ihop. Man kanske är en polis eller man är ett fotbollsproffs eller vad man nu är för någonting. Och det är ganska gulligt när man är barn. Eller hur? Man kan acceptera det. Men vi som vuxna behöver ju vara äkta. Vi kan inte gömma oss bakom roller och fasader. Vi kan inte spela spel. Låtsas vara någonting som vi inte är. Och olyckligtvis är det så att väldigt få vuxna och kristna vill eller vågar visa sig själva som de är. För att det är alldeles för riskabelt. Man är så rädd för att tappa sitt anseende. Man är så rädd för att tappa den bild man har lanserat och byggt upp. Och den här maskeraden, den gör oss hårda. Hårda som fariseerna. Den gör oss avvisande. Avvisande som fariseerna. Människor längtar efter äkthet. Människor längtar efter att få dela livet med människor som välkomnar dem. I deras brustenhet. I deras svaghet. De religiösa ledarna på Jesu tid, de var överfokuserade på att hålla religiösa regler. En slags perfektionistisk livshållning som blev väldigt tydligt markerande vilka som är med och vilka som inte är med. Gör du så här så är du med. Gör du inte så, ja då är du inte med. Har du de här markeringarna i ditt CV, ja då kan du gå och följa oss. Men har du inte det, ja då är du exkluderad. Och därför så blev det så att man i det här försvaret, för att själv inte bli exkluderad, så blev man stenhård mot alla andra. Och pekade själv finger mot andras tillkortakommanden. En hård attityd mot svaga människor, mot människor som misslyckats. Äktenskapsbryterskan till exempel. sliter ut henne i offentligheten och ska stena henne bland folk. Jesus avslöjar hela tiden. Han säger, den som är utan synd kastar första stenen. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga. Jag har kommit för att kalla syndare. Här behöver vi lite självinsikt. Vi är alla syndare i behov av Guds nåd. Och när vi förstår det, när vi ser det, så blir vi lika nådefulla och välkomnande som Jesus. För då blir inte de yttre markörerna det viktiga och det avgörande om du får vara med eller inte. Utan det viktiga är att jag vill följa Jesus även om jag befinner mig här nere nu. Och då kan vi säga att ja, men jag har också varit där, eller jag är nere här fast jag är nere på ett annat område. Vi går tillsammans, vi försöker besegra det här i våra liv tillsammans i den heliga andes kraft som Guds folk som vandrar med Jesus. Inte, tyvärr, du får inte vara med. Du uppfyller inte lagboken. Eller om du ska vara med så måste du först göra det här och det här och det här. Och inte det här och det här och det här. Vi har en del av detta i vår historia. Så det är inte så fjärran som vi kan tro. Och jag kan se det i mitt eget hjärta ibland när jag var pastor. När människor kom till tro och kom in i gemenskapen och det var rörigt och det var, ja du vet. Hur lätt det är att fastna vid de här yttre sakerna som jag tycker borde falla på plats. Och hur Gud gång på gång knäppte mig på näsan och sa, du vattnar, planterar möjligtvis, men det är jag, Gud, som ger växten genom min heliga ande. Du kan inte fixa en människa efter dina strukturer och ramar och regler. Människan måste inifrån uppleva förvandlingen och förnyelsen i tron på Jesus Kristus. Och Jesus tar ansvar för varje människa att den upplever det den behöver uppleva. Jag behöver inte peka finger åt människor. Min kallelse är att vattna, att välkomna, att säga kom, följ, häng med. Jag är också på en vandring, jag är också på en resa. Jag kommer att misslyckas, jag också, jag kommer att falla. Men då måste vi ha en gemenskap där vi har självinsikt. Att vi vandrar tillsammans. Så det är det ena. Äktheten. Spela inga spel. Utan välkomna alla människor att vandra med. Det andra är att alla behöver Guds nåd. Därför att Guds nåd är någonting alldeles, alldeles fantastiskt. Det vår värld behöver mer än allt annat, det är nåd. Det är att få känna att du är välkommen. Det finns en plats här för dig. Där du kan få tillhöra. Där du kan få vara med. Alla människor förstår att det är något fel med den här världen. Alla människor förstår, om man verkligen börjar fundera, att det finns saker i mitt liv som behöver förändras. Men det tragiska är att istället för att människor vänder sig till Gud för hjälp, så flyr människor. Den enda som kan hela, förändra, ge liv. För att de inte genom oss ser det liv vi såg i mötet med Jesus. Det är inte Gud det är fel på. Det är inte Jesu nåd som inte liksom på något sätt fungerar. Utan i någon mening är det vi som behöver förmedla mer av Guds nåd. Mer av Guds välkomnande. Mer av accepterande och inneslutande. Människor känner sig inte automatiskt accepterade i den kristna församlingen. Och på grund av det så misstar de sig också om vem Gud är. Hur stor Guds nåd är och hur välkomna de är att vandra med honom. Jag läste ett citat från en författare där han skrev så här: världen kan göra nästan allting lika bra som eller bättre än kyrkan. Man måste inte vara kristen för att bygga hus, ge dem hungrande mat eller bota de sjuka. Det finns bara en sak som världen inte kan göra. Det är att erbjuda nåd. Det är att erbjuda nåd. Nåden innebär att Gud accepterar dig och älskar dig utan förbehåll. Precis som du är. Precis där du är. Om du såg en Picasso täckt av lera, då tror inte jag du skulle fokusera på leran framför allt och behandla den som lera eller något smutsigt. Du skulle vara extas över att få ha något så värdefullt liksom i din ägo, i din vård. Du skulle inte ens våga börja göra rent den, eller hur? Du skulle inte blanda till en liten hink med liksom all rengöring Ajax där och en Scotch Bright borste liksom och börja gå på där liksom. Gnugga liksom. För att få den ren från leran, eller hur? Nej, det hade du inte gjort. Du hade tagit den till en sån här, vad kallas de för? Konservator eller vad heter de för något? Du hade tagit den till någon mästare inom området för att restaurera den här. För att få fram det här värdet, för att få fram det här vackra. Om vi börjar behandla varandra som Guds mästerverk. Som väntar på att bli rena, att bli restaurerade. Det tror jag är en bra taktik. Att vi förlitar oss på att mästaren är den som förvandlar. Som förändrar en människa. Inifrån och ut. För vet ni vad som händer om en människa bara lyder utifrån? Det blir ingen förändring. Det blir bara en lag. Men om det kommer inifrån, då blir det en sann förändring och en sann förvandling. När jag ser en människa, vilka är de första tankarna som kommer till mig då? Är det tankar som fokuserar på hur jag tycker att den personen borde förändras? Eller är det tankar som fokuserar på det ofantliga värdet som den här människan har i Jesu ögon? Ser vi leran? Eller ser vi mästerverket? Jesus såg hela tiden mästerverket i de människor han mötte. Alla andra såg Levi som ett avskum. Som inte ens fick komma i närheten. Som någon man absolut inte kunde dela måltidsgemenskap med, för då skulle jag själv bli oren. Och Jesus, han går hem till Levi, firar måltid bland dessa publikaner och syndare. Han var glad i deras umgänge. Han var där och njöt. Därför att han såg mästerverket i människan. Och han ser också att du är ett mästerverk. värd allt som han har offrat. Han offrade sitt eget liv för att du skulle få uppleva nåd, frihet och evigt liv. Och han kallade sin församling att förkunna de glada nyheterna om omvändelse och frälsning. Vi är hans förlängda arm till den här världen. Och vi ska förmedla nåd. Och åter nåd och åter nåd. Vi ska ha öppna dörrar. Vi ska inte öppna lite på glänt liksom, med kedjan hängandes kvar. Ja, jag vet inte riktigt om du får komma in här. Nej. Våra dörrar kan alltid stå vidöppna. För alla människor är alltid välkomna. Och dela vår gemenskap, dela vår vandring. Det är lite läskigt att ge hela ansvaret till Gud för människors förvandling och frälsning. Men det är det enda vi kan göra. Sen har Gud kallat oss, var och en, som församlingsledarna som blev avskilda här. Vi har alla fått olika uppgifter och olika kallelser. Det Gud har satt oss i en tjänst som kanske kan innebära att vi får finnas där och vandra med en person och hjälpa dem att lämna och att ta emot nåd. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Tror vi på det Paulus säger? Att Gud är den som ger växten. Jag önskar en församling där människor som Levi, som Mattias, andra syndare som oss känner att de vill vara en del. De vill gå tillsammans med oss. Att man inte ska behöva känna i gemenskapen att jag når inte upp eller jag duger inte eller jag är inte välkommen. Och olika församlingar befinner sig på olika platser. I olika tider har vi som kyrka gjort olika misstag och så kommer det alltid att vara. Så den här predikan idag handlar inte om att jag säger till er att den här församlingen är en plats dit människor inte känner sig välkomna. Det hoppas jag ni förstår. Utan förkunnelse handlar om att slå fast saker som vi måste värna om, beskydda, inrikta oss mot, fokusera runt omkring och behålla och beskydda som värderingar som aldrig någonsin får suddas ut. Vår uppgift som församling i Mariannelund, i Rimforsa eller i hela Sverige eller var vi nu än befinner oss som den universella kyrkan, så är vår uppgift att predika Jesu nåd, accepterande och att i honom, i tron på honom, så finns befrielse, frälsning, helande, upprättelse och ett helt nytt liv. Levi fick ett helt nytt liv. Jag har fått ett helt nytt liv. Och jag vet att du har fått ett helt nytt liv. Vi har alla tagit emot nåd. Låt oss ge det utan att sätta upp krav. Vi behöver skapa verksamheter som främjar den här gemenskapen, närheten mellan varandra. Där vi kan vandra i tron tillsammans, där vi kan misslyckas tillsammans, där vi kan lyckas tillsammans. Där vi kan nå lite närmare den avsikt som Gud har för oss i våra liv. Därför tror jag mycket på de små gemenskaperna. Där vi stöts och blöts, där vi lär känna varandra och där vi vågar öppna upp oss också när livet liksom går sönder. Det måste väl ändå vara okej att livet går sönder. Att vi måste kunna vara ärliga med det. Ja, jag hoppas ni fick ut något av detta. Jag tror att många människor behöver församlingen. Jag tror att alla människor behöver församlingen. Få komma till den här platsen där livet kan få vända. Och det finns ju så många vittnesbörd om hur det här har skett genom historien. Och i den här lokalen, tänk om vi bara skulle liksom släppa fram 10% av er här idag. Och berätta om när Jesus kom liksom till ditt kontor eller ditt tullbord eller vad du nu höll på med. Och vad som hände när du blickade in i Jesu blick och när han sa till dig, följ mig. Väldigt många olika berättelser, men jag tror att den röda tråden är att i mötet med hans kärlek och hans nåd så blev du förvandlad till ett helt nytt liv. Och det unnar vi varenda människa på hela den här jorden. Låt oss hålla fast vid den mjukheten och den ödmjukheten. Herre, jag tackar dig för ditt evangelium som är tillgängligt och öppet för alla att ta emot. Tack att den här kallelsen går ut idag. Där du säger, följ mig. Och de två orden liksom talar acceptans, välkomnande och en tro på att vi alla som hör de orden är mästerverk. Sen kan vi ha olika saker som skymmer och som behöver få tas bort och restaureras och fixas till. Och vi vet att du gör det med en varsam hand. Du gör det i rätt tid och på rätt sätt i var och en av oss. Tack att vi får förlita oss på den heliga ande som är nådefull. Herre, vi ber att vi ska få se en tid när många människor kommer till våra församlingar för att uppleva sina liv bli helt och totalt förvandlade i mötet med dig. Vi tackar dig för det du gör i den här lokalen just nu. Att du berör någon med din kärlek, med din omsorg. Att du just nu bara tittar på den personen och säger, följ mig. Hjälp oss att följa dig varje dag. Beskydda oss att gå tillbaka till det som tidigare var vår trygghet och vår ambition. Hjälp oss att sätta dig först i våra liv. I Jesu namn. Amen.